Den brittiska valstriden har varit hetsk. Slaget efter 12 går därför idag på pub för att försöka förstå britterna. Det som den konservativa regeringen hoppas på, det är att få ett starkt stöd för sin Brexit-politik. Men Labour har luft under vingarna just nu, så att det här kan bli tajt, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Det här slaget efter 12, mitt namn är Marcus Ekholm. Julian Garner, du är britt, bosatt i Finland sedan länge, dramatiker. Varför väcker det här brittiska valet så pass starka känslor i Storbritannien just nu?
Efter Brexit så är vi i Storbritannien väldigt splittrat samhälle och med Skottland som liksom är skotska självförständigt, den diskussionen har också fört det till att alla debatterna är lite liksom upphetsade.
Det vill säga det är mycket som står på spel här?
Det är väldigt mycket som står på spel, jo.
Okej. Hur pass viktigt är det här valet för oss? Mette Nordström, erfaren journalist och utrikeschef på Svenska Yle.
No, det är klart att det är jätteviktigt, förutom att det förstås är väldigt intressant att se hur det går för Storbritannien, så påverkar Storbritannien ju oss i och med den här Brexit-processen, och vi är medlemmar i EU och vill vi veta hur det egentligen kommer att gå. Men också kanske som en politisk process att överhuvudtaget se den här kampen mellan Labour och konservativa. Och det som jag tror att det här är ganska avgörande i det här landet är det att jag tror att åldern spelar allt mer en allt viktigare roll än samhällsklass, och det ser vi nu också i England, och det är intressant.
Hur mycket handlar det om riktig politik och hur mycket är en symbolfråga det här?
Jag skulle säga att det är ganska mycket maktpolitik som okay. Det handlar om.
Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet. Det har sagts ett par gånger under den senaste tiden att britterna är ännu sämre på politik än på fotboll. Håller du med om det här?
Det politiska systemet i Storbritannien är mycket speciellt. Det innehåller väldigt många olika dimensioner. Valsystemet är speciellt. Och också den här politiska debattkulturen skiljer sig mycket från det nordiska. Så att det är inte så lätt för oss att förstå det som pågår i Storbritannien.
Tycker du att britterna klåpar till det här?
Det finns många saker som har lett till som har kommit som överraskningar. Det är att David Cameron, när han var statsminister, lovade folkomröstning om en fråga som han visste att dela det brittiska folket i tu. Det är kanske det som jag vill lyfta fram här. Mm.
Tillbaka till Julian Garner. När man har följt med den här brittiska valkampen så åtminstone min upplevelse är den att både Theresa May och Jeremy Corbyn har lyckats profilera sig ganska starkt i den här valkampen. Vem tycker du har lyckats bättre av de två?
Ja, men det är intressant att du säger det. Min uppfattning är att Jeremy Corbyn har gjort överraskande bra liksom, valkamp. Jag hade inte väntat med det. Jag trodde att liksom, Labour var dead in the water från början. Så men Theresa May däremot har gjort direkt strategiska fel, tycker jag. Och så att, personligen så det är därför kanske att jag har lite mer, att jag litar lite mer på Theresa May, för att hon har en väldigt låg sån bullshit factor. Så hon säger klumpiga saker, hon kommer med fel liksom, diskussioner på fel tid. Jag trodde att jag hade väntat mig att Corbyn skulle göra detsamma, att tråka i salaten hela tiden, men han har inte gjort det. Så det är min uppfattning, att Corbyn har kommit mycket bättre ut som personlig från den här, men jag har min egen grund för att inte helt lita på honom.
Okej. Okay. Vad är det som är så problematiskt med Corbyn för dig?
Som person så är det ingenting i vägen med honom, men det som det, vem han har truckit till sig i Labour. Jag var själv medlem i Labour Party många, många år, och hela min familj har röstat Labour flera generationer tillbaka. Men det har varit en Labour Party har varit kaprat av den yttre vänster tack vare Ed Milibands förändring av medlemskaps utgångspunkt i medlemskap. Så när man är på en, om man är på en demonstration, Arbeiderpartiets demonstration, så ser man lika många socialist worker banderoll för exempel. Så att det finns väldigt mycket bevis på att Labours vad heter det, grundmedlemskap har förändrat sig. Så det är många som, jag tror att många har samma problem som jag har.
Okej. Okay. Ja. Labours grundupplägg är problematiskt till exempel för Julian. Vad säger du om Theresa Mays landsmoders stuk här under de terrordåden? Har det fungerat?
No, det, i viss mån så har det nu fungerat tycker jag, för att hon har, det var ju hela hennes liksom Brexit-retorik bygger på. Hon vill förstärka Storbritanniens suveränitet, säkerhet, så det, de här värdena är där, det som hon har liksom drivit fram. Men jag tror att hon gjorde den felbedömningen när hon fattade beslutet om de här valen, att hon trodde att hon skulle kunna styra valdemokratin. Det gick bra för konservativa partiet. Hon tänkte att hon skulle kunna förstärka sin egen position i ledningen av Brexit-förhandlingar. Men ingen kan styra valdemokratin. Det är ju sen hur det råkar sig, vad de andra partierna, hur de lyckas med sitt budskap, vad den slutgiltiga agendan blir. Här är det ju utan vidare de här också de här terrordåden som har påverkat agendan. Så jag tror att det var Theresa Mays felbedömning. Hon trodde att hon skulle kunna ta nytta av den här populariteten.
Mette Nordström, vad säger du om terrordåden? Hur har de påverkat?
De har ju påverkat helt sådär konkret, att man för en dag så avbröt man valkampanjen. Det är ju alldeles historiskt och utan motstycke att man inte bara har ett terrordåd under en valkampanj utan har till och med två. Så det är klart att det i den delen påverkar också det att jag hörde också idag, så har jag hört rapporter om att man har trygga säkerheten vid vallokaler och på det där sättet. Men jag tror inte att nödvändigtvis det här kommer att påverka utgången av valet. Och av olika orsaker, dels så tror jag att väljarna har bestämt sig redan för, de har redan en sinnebild vad de här olika partierna står för, men också en sån här sak att britterna trots allt kanske lite mer luttrade än vad vi finländare är som har skonats från terrordåd, det vill säga att de har den här ganska tuffa bakgrunden med IRA-dåd, och på det sättet tror jag att det kanske till en del inverkar det att hur man förhåller sig, att man inte vill bli så att säga påverkad av det här. Sen en annan sak är att hon försökte ju gå ganska fränt ut efter det här andra dåden nu i London. Hon hade ett ganska tufft tal där hon sa att nu ska vi ta hårdare tag när det var kontraterrorism och också reglering av internet, som hon också har sagt tidigare. Det är klart att en ledare måste gå ut här ganska hårt. Det skulle vara hemskt konstigt att hon inte skulle göra det. Men om man i valkampanjen sista dagar kan på något vis påverka, så det vet jag inte. En annan sak sen, att den här stora frågan, att vem litar man mera på när det är säkerhetsfrågor? Tuffa konservativa som har hårdare agenda, är de bättre på att skydda de brittiska medborgarna eller Jeremy Corbyns arbetarparti?
Det som problematik med Jeremy Corbyn, att han har satt sig emot alla antiterrorist
åtgärder
de sista 20 år. Han har den bakgrunden att han har varit han har pratat snyggt om IRA, han har varit vänner med, han har beskrivit Hamas som sina vänner. Han är ofta på den här iranska tv-stationen och pratar helt okritiskt om Iran för exempel. Att hans bakgrund är som en protestpolitiker. Och nu har han makt, och jag tror att de flesta säger om Jeremy Corbyn att han är he's a reasonable man. Folk tycker om honom. Han motsäger sig själv inte så ofta. Liksom att han håller sig fast till sina. So he's a commitment politician. Men det är vem han har runt sig. Alltså jag är det sånt som Diane Abbott och som jag är mer rädd för. Alltså
vad är det för problem med Abbott?
Vad som är rätt med. vi kan ta hela sändningen och berätta om hennes det som är problematiskt med henne. Men, jo.
Det vill säga Corbyn omger sig med fel människor helt enkelt.
Det är min uppfattning.
Okej, okay. Vi har möjlighet att kommentera den här sändningen på svenska.yle.fi. Livestreamen ligger ute där just nu, så att om du lyssnar på slaget efter 12 eller tittar på livestreamen när den går ut på dagen, så det är möjligt att komma in och kommentera och delta i den här sändningen. Tea Tiilikainen, Brexit. Ser Brexit olika ut beroende på om det är May eller Corbyn som genomför Brexiten?
No, det är den här nyckelfrågan enligt min uppfattning i hela valet. Att det är ju så att i folkomröstningen förra sommaren så blev ju Storbritannien tudelad. Och där är ju hälften av britterna emot Storbritanniens utträde ur EU. Men de har ingen röst i den här valkampanjen, för att de har ingen, jag tycker att de skillnader som jag ser mellan Corbyns och Theresa Mays Brexit-positioner är väldigt, väldigt små. Det är inte den här stora principiella frågan. Ja, man talar om man borde ha tillträde till den inre marknaden, med vilka villkor, hur pass mycket man ska lyssna till de övriga EU-länderna och sådana. Men man glömmer lätt att det är faktiskt hälften av publiken som var emot hela den här idén om att Storbritannien borde träda ut ur EU. Inom Labour så finns det ju personligheter. Det finns ju politiker som har klart profilerat sig med den här tanken att man inte borde utreda. Men att på partinivån så tycker jag att den här motkampen mot Brexit är väldigt splittrad och har ingen sån där stark röst i det här valsystemet.
Mm. Finns det överhuvudtaget den möjligheten att stoppa Brexit i det här skedet? Vad ser du, Mette Nordström?
Jag känner inte till alla det där paragrafer i EU, men som jag har förstått så är det nästintill omöjligt. Men däremot så har jag förstått också att May med att utlysa det här nyvalet, i och med att hon ville få ett starkare mandat, en enorm risktagning som nu kan gå om intet, så ville hon också stoppa en eventuellt folkomröstning om villkorerna för Brexit-förhandlingarna. Och det här är ju kanske en intressant aspekt av hela Brexit-processen.
Johanna Garner, vad säger du?
Det som är intressant med det här med Brexit, för det första, så Jeremy Corbyn är väldigt otydlig om vad han själv tycker. Det vill säga att han har sagt i många, många år att han är emot EU och vill få Storbritannien ut. Det är liksom hans opinion. Nu när han kommenterar saken så är han ganska neutral på det, tycker jag. Men med mig, att hon, det har hänt ofta sin kriget, att när en partiledare övertar utan att det har varit en folkomröstning, att de är lite, de ställer sig osäker till, åtminstone om de har en stor uppgift att genomföra. Jag tror att Theresa May behöver den bekräftelsen att hon är folkets val. Så att jag tror att det har mycket med saken att göra. Det har hänt åtminstone 5 gånger som jag vet om sin kriget. Och det har lite med det här med Prime Minister i Storbritannien har ganska mycket makt, och den är alltid sårbar för en kritik, alltså en kommentar att ja, men du har inte folkets stöd. Sånt. Så att jag tror att det har en stor del av saken.
Tea Tiilikainen, är Theresa May ute i folkets sak?
Ja, i den mån nog att jag håller med om det, att hon ville ha sin position förstärkt också genom det här valet och sin förhandlingsposition. Men jag vill kort komma tillbaka till den frågan, att kan Brexit stoppas? För att det här valet, enligt min uppfattning, hade varit politiskt den sista chansen att om man hade velat stoppa Brexit. Alltså juridiskt, det är fortfarande möjligt innan man har namnet på pappret, så att säga. Under förhandlingsprocessen kan man ännu avbryta förhandlingsprocessen och dra den här notifikationen tillbaka. Men det har inte funnits politiska möjligheter. Och hade det uppstått hade det här valet blivit ett val om Brexit, Så om det hade funnits en tillräckligt stark motrörelse som många litade på Labour, men precis inte med Corbyn i spetsen på grund av hans egen profil i det här, men då hade man kunnat, om kritiken hade blivit så hård emot mig och den Brexit-agenda som hon representerar, så hade det politiskt blivit möjligt.
Men det är inte ganska viktigt också från EU-håll hur man agerar där, och det som jag tänker att det är ganska mycket politiska signaler, det vill säga att vill man från EU-håll stoppa den här processen, för att man vill ju också att det här är ett prejudikat väl, att den här processen ska vara ganska svår, det ska vara tuffa villkor för att ett andra ska lockas av samma väg. Så hur ser du själv på det här? Jag menar att är det inte mycket också en sån här politisk, att man kanske från EU vill säga att okej, okay, att hej, att det här är grejen nu och nu håller ni fast vid det?
Ja, det är säkert så, och dessutom är det så att de övriga EU-ledarna vill inte, helt enkelt inte blanda sig i den interna demokratin i Storbritannien i det här och börja säga att jag röstar nu emot henne, så kan vi liksom avbryta den här Brexit-processen. Det är mycket också fråga om den signalen, för att det är många kritiska, EU-kritiska rörelser som sitter och lyssnar nu, att hur är liksom förhållningssättet till Storbritannien, det stämmer.
Det här slaget efter 12, både som radio och livestream nu på torsdag mitt på dagen, och vi diskuterar varför den brittiska valkampanjen har blivit så hetsk och vad som är på gång där. Med oss i diskussionen har vi Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet, vi har den i Finland bosatta dramatikern Julian Garner, och vi har svenska Yles utrikeschef Mette Nordström. Om vi det här går lite framåt i tiden, det vill säga det här när valresultatet är klart någon gång sent i natt. Vem är det som står som segrare där? Vad säger du, Julian Garner?
Ingen aning.
Hur tajt är det, upplever du?
Varför upplever jag det?
Alltså, hur små är marginalerna nu?
Det har jag heller inte någon aning om egentligen. Alltså det alla de här mätningsorganisationer som har hållit på de sista 8 veckorna, de använder helt olika systemer. Så att jag tror inte man kan sätta så väldigt mycket liksom, på resultaten där. Tidigare vill jag ha sagt att om liksom, meningsmåttarna hade visat en klar uppgång som Jeremy Corbyn och Labour har haft nu, att vill jag säga att det kan vara väldigt nära. Men som sagt, att det problemet man har ofta i Storbritannien, att många yngre människor vill rösta och säger att de vill rösta Labour, men de röstar inte. Det var det samma i folkomröstningen om EU, att 70% av folk under 25 ville fortfarande vara med i EU, men bara 24% av dem röstat. Så det är liksom alltid ett demografiskt problem i Storbritannien.
Det är ostadigt väder i London just nu, och det borde ju det här leda till att Labour-anhängarna är något latare. Är det på det sättet vi kan räkna med att Theresa May tar hem det här spelet?
No, vi borde ju vara kloka av tidigare erfarenheter och av tidigare val. Orsaken till, precis som Julian nämnde här, till att de här opinionsmätningarna har varit väldigt opålitliga, eller det vill säga att vi, om vi drar oss i minnet, att exempel att de kunde inte förutspå konservativas seger 2015, och de kunde inte förutspå egentligen den här Brexit heller, utan, och nu har vi det här valet där man säger att det är troligt att mig vinna. Så jag måste säga att personligen har jag inte någon åsikt om det här. Jag kan bara citera de här opinionsmätningarna där det finns en stor variation. Där de har ändrat vid metodologin också, metoderna för hur de utför det här. Jag skulle vänta till klockan 24 i natt där vi får exitpolserna. Då tror jag att vi kan se lite bättre och kanske se den här.
Så det här är otroligt spännande just nu?
Det är otroligt spännande, men det är som sagt, som jag säger, att jag ska citera att det anses osannolikt att Corbyn skulle vinna, men inte uteslutet.
Okej. Vi har fått in kommentarer från våra lyssnare och våra tittare, och här är en som frågar, kan det här valet sänka England?
I en sån situation att det blir att Theresa May förlorar den majoriteten som hon har nu till exempel, så skulle min fråga vara att hur tolkar hon det här resultatet? Hon gick ut i valet för att kunna bekräfta sin position, framförallt i Brexit-förhandlingar. Om hon förlorar den nuvarande majoriteten, men att vinna valet ändå, om hon försvagas, så hur ska hon tolka det här liksom valresultatet? Ska det tolkas så att folk har nu ifrågasatt hennes Brexit-ståndpunkter? Jag tycker att politiskt blir det väldigt, väldigt oklar situation.
Det har talats om att det behövs en majoritet på 50 mandat. Är det liksom storleksordningen?
Jo, men kan jag säga att poäng, jag tror att hon har gjort mycket för att göra det här till en Brexit. Ja, men folkomröstningen i England funkar inte så. Det är så många diskussioner och saker som tas upp. Och folk har sin traditionella standpunkt. Det är väldigt sjeldent. Den marginalgruppen som byter parti, för exempel, den är ganska liten. Och det var någonting som Tony Blair förstod i sin tid, att liksom att man inte kapra, om man inte tar centrum så förlorar man. Så jag säger att hur hon tolkar det, det kan hända att hon ändrar upp i en mycket svårare situation, men jag tror att det är så många frågor som tas upp. Labour försöker komma med en säg, traditionell Labour-linje, liksom att man spend a lot, liksom investeringar i framtiden, så de kommer att öka statsgälden med, jag vet inte hur många biljoner, för att ingen av siffrorna som de har kommit fram tar allt, liksom tar med allt som de lovar. Så det är en traditionell kamp först, vill jag tro, och Brexit sist. För att alla partierna i bortsett från Liberal Democrats säger att liksom, det tåget med Brexit, den har gått. Vi har en folkomröstning och liksom brittiska folk bestämt sig att komma sig ut. Så liksom, Theresa May var också anhängare av Remain. Men hon måste liksom ta den situation som finns.
En fråga här från nätet. Det frågas att ifall stödet för May blir lågt. Vad betyder det? Betyder det att May går?
Det betyder åtminstone det att hennes position är ju hemskt. Det handlar ju nu om vinstmarginaler egentligen. För om man utgår att konservativa vinner som de flesta gör, så handlar det om vinstmarginaler och mycket stor majoritet de får i parlamentet. Och det igen ska diktera då det här mandatet som hon ska få. Men som jag upplever det redan, så har hon redan förlorat i och med den här valkampanjen, för att hon har visat sin sårbarhet. Hon är ett praktexempel på att man inte ska ha en oerfaren partiledare ut i ett sånt här väldigt riskfyllt val. Hon är inte folkkär. Hon kan inte ha publik, hon har gjort en massa utsvängar som du också nämnde här tidigare, att hon har varit väldigt dålig. Hon har blottat en viss sårbarhet som jag tror att kan gagna de motståndarsidan, var de nu sen än finns, att finns de politiskt i Storbritannien eller finns de i EU, och det har försvagat henne och hennes parti.
Dåligt stöd går mig.
Men jag har ingen röst. Så
nej, men vilken är din bedömning?
Du menar mig personligen?
Din personliga?
Ja, okej. Jag är lite mer på mig än på Corbyn. Och jag tycker att egentligen med de felen som hon har gjort, att faktiskt det kan ha en motsvarande effekt. Att folk ser att hon är inte kynisk. Att hon använder mycket mindre spin liksom som en Corbyn har använt, och spin är inte populär i England längre, i Storbritannien längre. Så att jag vet inte. Vem vet? Vi vet om 12 timmar.
Det som också fortsättningsvis frågas här på nätet är det att om det finns realistiska möjligheter att backa Brexit. Och här skakar alla på huvudet. Det är inte det här reell möjlighet. Men om vi tittar på Finland och Europa, vem är bättre för Europa, av mig eller Corbyn?
Alltså i den här situationen när oberoende om vem som fortsätter som statsminister så är det ju Brexit på bordet och det är ju förhandlingarna som ska börja och det är ju mycket beror på från den finländska synvinkeln hurdant partnerskap man når. Vad den nya rollen för Storbritannien utanför EU blir. Vi är beroende av Storbritannien ekonomiskt och politiskt och blir det ett dåligt resultat för hela Europa så lider ju Finland också. Dåligt, jag menar att den här förbindelsen blir svag.
Vad är det som vi vill ha av Storbritannien alldeles konkret?
Finland skulle helst ha att Storbritannien att stanna i den inre marknaden, men att politiskt så är det inte möjligt, så vi förlorar de facto de brittiska marknaderna. Finländarna i Storbritannien, alla EU-medlemmar får en försvagad position som medborgare. Och sen som tredje utrikes- och säkerhetspolitiska värdet och rollen av Storbritannien blir nu, alltså EU hade behövt Storbritannien för att kunna vara en stark aktör på det internationella planet och hurdant partnerskap man får till stånd är en öppen fråga.
Vad betyder Brexit för säkerhetspolitiken i Europa? Vad ser du, Mette?
Jag tror att precis som Teija sa här att Storbritannien har ju en stor armé och har varit en stor militär tillgång också för européerna. Å andra sidan var det ganska intressant att igår så avslöjade man ju vissa planer i Bryssel om ett så här fördjupat försvarssamarbete inom EU och man vädrar ju morgonluft nu i och med att det dels är en, som jag har förstått, en kamp om budgetpengar men också det här att Storbritannien är på väg bort och hur man helt enkelt och också med den här kanske problematiska situationen vi har eller problematiska förhållanden vi har till USA. Och då måste EU tänka om och på det här sättet tror jag att det påverkar.
Vilket är Storbritanniens förhållande till USA just nu i det här skedet? Julian Garner.
Igen, vem vet. Så, Trump är en sån jokerfigur, alltså trickster. Man vet inte liksom, vad han står för imorgon eller i nästa vecka. Men det är klart att djupare, liksom på ett djupare plan så finns det starka relationer mellan Storbritannien och USA så oberoende av vem som är president. Och jag tror att den kommer att vara. Du sa tidigare att EU-politikerna vill inte blanda sig in i inre, men det är just det de gör. Jag menar, om Juncker hade hållit käften den sista veckan av folkomröstning om EU så tror jag att rösten ville ha gått andra vägen, faktiskt. Så att vi i Storbritannien upplever ett ganska negativt och aggressivt synspunkt och manipulation från EU-politikerna.
Skulle det ha ändrat historiens lopp ifall Juncker ska hålla käft? Vad säger ni?
Jag tror att det, alltså den här problematiken att EU är på väg i riktning av en fördjupad integration, fördjupad politisk integration, det är det som britterna inte kan tåla. Jag tror att det är väldigt svårt att säga att om någon sån här ett enskilt utlåtande eller faktor har påverkat, men hur vet vi? Det är svårt.
Jag pratar bara om precis. Väljare.
Precis. Mm.
Var det här alltså ofrånkomligt? Britterna skulle förr eller senare ha tagit sin match ur skolan?
Jag tycker det är hemskt spekulativt för att jag menar okej, det finns det där väldigt starka motståndet och själva det här, den här egna vägen som de vill gå. May har utnyttjat nog en hemsk patriotism i sin retorik att nu får de befrielse från Bryssel och att det här är en historisk vändpunkt för dem. Hon resonerar ju någon slags tankegångar som det finns överlag, så kanske det blir mitt svar.
Okej. Hälsningar från Snusmumriken som skriver: nej, Brexit händer. Corbyn är ingen vän av EU och globalisering heller. Och det har Julian Garner rätt ut för oss alldeles där klart här. Det här det var slaget efter 12 idag och vi diskuterar den här mycket spännande valkampen i Storbritannien, hur går det, vinner Theresa May eller Jeremy Corbyn i slaget för 12 som har gått både som videostream och som radio idag, deltog Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet. Vi har den tvättäkta britten sedan länge bosatt i Finland, Julian Garner, och svenska Yles utrikeschef Mette Nordström som har analyserat läget. Det är väldigt, väldigt spännande. Slaget efter 12 fortsätter med det brittiska valresultatet i morgon, så att lyssna också då på oss. Tusen tack ska ni ha. Mitt namn är Markus Ekholm.